Hej, Bartek heter jag.
Och jag heter Anders och idag har vi ingen Patrik med oss.
Patrik hade mycket på jobbet, som det kan vara ibland.
Ja, det har jag aldrig. Jag sitter bara och slöar på jobbet. Nej. Ja, vi har en lista med saker att prata om idag. Och jag tror att det kommer bli en sån här riktigt positivt, glädjespridande avsnitt. Jag kan läsa lite ur ämneslistan som kom upp. Magsjuka. Varför är allting dåligt och vädret i skit? Och varför ska man sitta framför en dator egentligen? Så att det är bara att köra igång och sprida glädje i eten.
Men du, jag har faktiskt en genuin glädjepunkt att ta upp. Och det är att jag blev inspirerad av vårt eget spelavsnitt. Och gav Tears of the Kingdom en ny chans. Nu
i samband med Zelda, eller hur?
Ja, precis, det senaste. Och det var riktigt roligt. Jag tyckte inte det första gången när jag provade att spela. För att den är... Det är ganska mycket så här... gimmicken i Breath of the Wild var att man hade så här krafter, så här magnetkrafter, att man kunde stapla grejer på varandra. Men nu kan man stapla grejer på varandra och så kan man connecta dem och så kan man liksom Lego bygga saker ihop och bygga massa konstruktioner, och så finns det motorer och styrdon och lasrar, så folk håller ju på att bygga saker. Så det är nya gimmicken. Och jag tycker inte sånt är jätteroligt. Det är så här lite Garry's Mod.
Samma här.
Vibbar. Men jag upptäckte att man behöver inte. Man kan, men man behöver inte.
Bygga jättepenisfarkoster. Vilket jag vill alla göra. Vid premiären för det här spelet.
Det är helt okej att liksom se det som en DLC till... Till Breath of the Wild och bara kuta omkring och njuta av landskapet.
Ja, vi ska ju inte spela in avsnitt nummer 2 om spel. Men det var en sak jag glömde säga förra gången när vi pratade om spel. Och det var just Breath of the Wild. Jag har spelat det. Jag är ingen Nintendo-spelare generellt och är inte uppvuxen med Zelda som många andra. Men Breath of the Wild var också kul, så jag fixade det och spelade det ändå. Det är ju ett underbart open world-spel. Det är kanske ett av de få open world-spelen som... Både är kul att spela, men som saknar så mycket struktur i spelet.
Mm.
Det är inte så mycket, visst man ska blåsa upp de här Vision Towers så man kan göra alla de här olika pusselgrottorna liksom. Men det känns som att det är nästan unikt i att det bara är kul att springa runt i världen. Och typ surfa runt och hitta grejer. Åh, det här är någon konstig labyrint ute på en ö, den gör jag. Och sen... Ja, jag fick ett bättre vapen, men det är inte det roliga, utan det roliga är bara att upptäcka grejerna.
Ja, och grejen är, du behöver inte göra någonting. Du kan... Efter att du har klarat liksom tutorial-arian så kan du bara kuta raka vägen till Ganon.
Ja, jag gjorde inte riktigt det. Jag tror jag klarade alla de här 4 stora liksom, bossarna. Men sen var jag rätt trött och bara sprang dödan. Liksom. Så var det klart. Det var väldigt lagom för mig. Jag gjorde lite utforskning. Liksom hittade det här, vad heter det, mästarsvärdet i skogen. Och lite mer så. Men det finns ju en enorm... ett enormt värde i spel som ger en värld som man inte måste upptäcka. För det är då det är kul att upptäcka den. För då är det liksom inte, om man inte är liksom predestinerad att upptäcka allting i världen, så är det desto roligare när man hittar grejer, för att man vill hitta dem och utforska dem. Så att jag förstår att det är lockad av tvåan. Jag håller med, den här gimmick-grejen är liksom för mycket gimmick. Bara när jag ser på tvåans, liksom, ja, när folk pratar om det, så att det är liksom, det är inte alls min grej heller. För att det är så, varför ska vi göra det här i Zelda? Det är inte det som är poängen. Men ja, men vad kul. Har du kommit långt?
Ja, men en liten bit. Jag har tagit mig förbi motsvarande tutorial aria och fått glidflygaren, så nu är jag på gång. Så det var dagens goda nyhet. Ja, vad ska vi beta av vår gnälllista?
Du har haft magsjuka, stämmer det?
Ja, jag har haft magsjuka, precis. Jag har haft magsjuka och det är därför jag kunde spela Breath of the Wild eller Tears of the Kingdom, för att jag hade ändå Så här var det. Svärföräldrarna var sjuka förra veckan, magsjuka. Men så sa de, nej men vi är friska, kom förbi, vi smittar inte längre. Haha, det gjorde de visst. Så vi var där i påsk och sen så lämnade vi barnen och åkte hem och blev magsjuka. Och barnen blev magsjuka hos dem, så det är karma kanske. Jag vet inte.
Perfekt, det låter ju som en äkta vinterkräksjuka som sprids som en jävla pest och som håller kvar sig länge på ytor och smyger runt i huset.
Ja, usch. Nej, men en bieffekt av den här kräksjukan är att hela livsbackloggen typ har fyllts på. Vänta, jag tar om det här. Vi kommer inte klippa det. Hela den här grejen har fått mig att börja fundera på slack. Alltså agila termen slack. Att man liksom har, att man har utrymme i sitt schema eller sin backlog eller vad man ska kalla det. Det behöver inte vara bara på jobbet utan liksom privat också. Men den här kräksjukan påminner mig att liksom, för nu kom det en skiftnyckel farandes in i livsmaskineriet och liksom försköt allting i en vecka. Och jag är tokstressad nu för att liksom, jag har ingen slack. Så allting har komprimerats. Liksom en veckas göromål har komprimerats ihop och lagt sig på hög. Ja.
Jag förstår precis vad du menar. Jag är ju en sån här människa. Jag vet att jag har ofta fått höra i mitt liv att jag är så här lugn, en lugn person och som tar saker liksom en i taget och inte blir så uppjagad och sådär. På ett utåt sätt tror jag att det stämmer för det mesta. Men det är för att jag gör allt jag kan för att undvika stress. När stressen väl kommer så blir jag liksom inkapabel till att agera och sitta och skaka i ett hörn. Typ. Inte fullt så illa kanske, men det är liksom att hantera stress är jag dålig på. Att undvika stress är jag desto bättre på inom planering och liksom mycket så här förebyggande handlingar. Att jag liksom, jag plockar hellre ur diskmaskinen en kvart på morgonen och kommer lite sent till förskolelämningen. För jag vet att om jag gör det nu slipper jag göra det sen när vi ska laga middag. Då är det mycket värre att göra det. Liksom. Den typen av sån här förutseende grejer gör jag ganska mycket. Liksom, någon slags mitigering av stressfaktorer så gott det går i livet. Men när det misslyckas så är jag hyggligt, känner jag, känslig för stress. Att det liksom verkligen blir, jag blir ineffektiv och typ otrevlig och ja, stressad. Liksom. Och innan, för mig, för min del, innan, alltså när jag var, vad ska man säga, glad ung kille som utforskade världen så, och allting var lätt, så var jag aldrig stressad. Alltså jag var ju, det var ju liksom, visst, man ville, man skulle plugga och så här, liksom hade mycket tentor och sånt, men den stressen är ju så väldigt liten jämfört med den här liksom för mig nu, den oändliga stressen som är att ha ett hus och barn.
Ja.
Och ett jobb då också på heltid. Som är en konstant stress liksom, som inte går att undvika, som inte går att liksom arbeta bort egentligen. Så det, jag har verkligen, för mig har det krävts, vet inte, nya verktyg för att liksom ens närma mig det här livet på ett sätt som är hållbart i längden. Liksom. Vet inte vad verktygen är, jag ska vara ärlig, men men mycket det här med att få bort saker så fort det bara går. Stöka undan allt så fort det bara går.
Mm.
För annars ligger det och pockar mig liksom i huvudet hela tiden.
Jag har ju sett det first hand när vi var och tog en öl för typ ett halvår sedan. Och vi satt på Bishops på Vasagatan, alltså typ 50 meter från pendeltåget. Och så säger jag, jag måste gå snart för mitt tåg går om en kvart. Och du bara, du ska gå nu!
Ja. Jag är en extrem tidspessimist.
Mm. Och det var tur att du sa till mig, för jag gick till fel plattform. Så jag höll på att missa mitt tåg. Och då hade jag fått sitta där i 45 minuter till.
Mitt motto kring det där är ju lite att jag hellre liksom väntar på bussen en kvart varje gång än att missa den en enda gång i livet. Typ. Eller flyget ännu värre, eller tåget. Liksom.
Mm.
Att de här, och det är också ett sätt att få lite slack. Det är ju alltså att vara tidigt ute alltid. Och det är ju, min fru är inte alltid jättelär med det. Hon är en tidsoptimist istället. Så vi har fått liksom nötas mot varandra där under 10 år. Det har väl knappt haft någon effekt på någon av oss. Men man försöker liksom ändå hitta någon slags så här gemensam strategi kring det där. Men jag är verkligen extrem med det där.
Jag har även märkt, det kanske också sen man skaffar hus, att perioden påsk till och med midsommar är sjukt stressig. Det var det innan man skaffade hus också. Men dels så är det på jobbet så är det typ alla vill bli klara innan midsommar, innan semestrarna. Och liksom allting som har gått och småputtrat under liksom mellan nyår och påsk. Plötsligt är det, nu är det skarpt läge, det här måste ut innan sommaren, or else. Och or else är, brukar vara att typ våra kopior inte kommer se jättebra ut. Men då är det där och sen så typ tör snön och så ser man allt skit som behöver göras utomhus. Och så är det massa nytt också. Typ, man har kommit på att man inte målade taket som man skulle göra förra året.
Och så en oändlig smattering av diverse små ledigheter i skolor och förskolor.
Ja, ja men precis. Exakt ja. Det också. Exakt. En ledig onsdag här, ja men en ledig torsdag här, ja men då är fredag en kalendag och...
Jag tycker inte om sånt här. Så jag, om man bortser från liksom den rent högtidliga traditionen kring jul och nyår, eller jul och påsk och sådär, jag förstår, liksom, förstår det, men just det här att ha veckor som är oregelbundna tycker jag verkligen inte om. Då skulle jag vilja bara ha samma schema, alltså i veckomässigt varje dag, eller varje vecka, typ hela livet. Det låter ju deprimerande, men jag tycker inte om klämdagar. Jag tycker inte om långhelg eller klämdagar. Inget sånt. Jag jobbar alltid sån här, när vi har på jobbet har vi liksom halvdag innan röd dag som skärtorsdagen. Jag jobbar hela dagen då, min fru också. För det är bara störigt med den här halvdagar. Jag klarar inte av det här. Det är liksom bara irriterande. Så att det är verkligen inte min grej heller. De där små loven som kommer krypande. Så ser det någon, och den dagen var det dessutom en tandläkartid och dessutom BVC-besök. Plus allt det andra. Så det är verkligen, så våren blir lite sådär hattig liksom.
Ja, och så gärna liksom små förkylningar lite här och var som liksom, man får inte lämna barnen på dagis, men de är liksom fullt kapabla till att leva rövare en hel dag hemma istället.
Ja, nej, det är perfekt. Ja, det var den gnällstarten. Vad ska vi kalla med näst?
Ska vi gnälla lite om LinkedIn?
Eller
ska
vi LinkedIn, ja. Mm, det kan vi prata om lite.
Jag tror att Patrik hade åsikter också, men han kan få ett eget segment nästa gång, för det finns mycket att säga.
Det kan återkommande segment annars om LinkedIn. En kvart varje gång. Så. Nej, jag vet inte själv vad jag ville prata om med LinkedIn egentligen när jag sa det, men jag har börjat, det är väl inget nytt egentligen, men för mig är det väldigt tydligt att internet som bygger, den delen av internet som bygger på att man delar med sig av saker med andra mer eller mindre publikt, har liksom blivit mer än ointressant. Jag har känt mig liksom nästan en aktiv aversion emot den liksom aspekten av vad internet är. Och det är ju lätt att välja bort det privat, eller ja, lätt och lätt, men liksom jag är okej med att vara den jobbiga personen som inte längre är med i alla chattgrupper och sånt på Messenger, för jag har inte Messenger längre och så vidare. Det får bara vara så liksom. Jag får vara den störiga IT-killen som har gjort något beslut, tagit något beslut baserat på principer ingen annan känner till. Men det får vara så. Men däremot på jobbet är det svårare att typ ta bort LinkedIn om man behöver LinkedIn av något skäl. Liksom. Så det har jag kvar och det känns helt okej. Men varje gång jag är inne där, oftast av fel anledning, typ titta på någonting eller få en länk eller någon har nämnt någonting eller jag går in av misstag och det här är spännande, så känner jag ju den här. Det finns en väldigt stor performativ kvalitet i allt folk gör på LinkedIn. Att man liksom spelar upp någonting eller visar upp någonting. Och i viss mån så förstår jag ju att det är någonting man kan behöva göra professionellt. Alltså sprida vetskap om det man gör. Bygga ett varumärke för sitt företag eller att man anställer en. Så här. Jag förstår ju funktionen här. Det är inte så att jag är emot funktionen, men det känns ännu mer tomt än vad det någonsin gjort förut, tycker jag. Kanske för att det är det sista jag har kvar nu. Så jag har liksom lite blivit av med sociala medier bruset generellt. Så har jag liksom kvar LinkedIn att jag ser ibland. Och det är liksom, och det är nästan kanske det mest extrema, för där är det också den här karriäriststressen kombinerat med visa upp att man är duktig liksom. Så det är också, man ska vara någon slags den professionella glättigheten, för ingen vågar ha vassa åsikter, ingen vågar vara så kritisk, för man vill liksom inte vara, tänk om min arbetsgivare ser att jag säger att någon är dum, liksom, jag säger att någon har fel och det kanske blir känsligt och, ja. Så det blir en väldig glättighet. Det blir som en sån här viktoriansk liksom förtryckt, förtryckt fel ord. Undertryckt kanske. Social spänning, att alla liksom bara är trevliga och lever åt varandra. Och allting är inspirerande och intressant. Och när man säger något, man skriver typ det här är så fel, jag håller inte alls med. Så man bara, ah, men det var ett bra svar, intressant att vara tillbaka. Liksom. Men man får ingen substans tillbaka. Och det tycker jag är så... Ja, det är ledsamt bara. Men det här är ju inga nyheter. Det här är liksom, jag känner att jag maler på någonting väldigt gammalt. Men jag tänkte på det och blev upprörd ännu en gång över det. Faktiskt.
Jag har ju tagit till mitt trick och logga ut från alla sociala medier. Och sen så sitter jag och har förbannat tråkigt och så loggar in. Och jag vet inte varför jag gör det. För det finns ju ingenting intressant. Det är liksom... Det är en echo chamber av självmarknadsförare. Det är en grej om man kanske söker jobb. Jag vet inte, jag har aldrig sökt jobb via LinkedIn. Så jag vet inte om värdet finns där. Men vad kan jag tillföra till den här diskussionen? Är inte LinkedIn allt det som... är fel med stora sociala medier. Det vill säga att ingen... Det är ingen som postar något personligt längre. Utan allting är content. Med ett syfte. Ovanpå liksom det här... att man ska vara lite professionellt glättig. Jag vet inte vad jag är på väg med det här. Jag tycker inte om LinkedIn heller.
Nej, det viktiga är att du håller med mig i alla fall.
Så. Ja, jag håller verkligen med dig om allt du säger. Jag gillar verkligen din viktorianska referens. Den var väldigt pricksäker. Kudos!
Ja, kul att höra. Tankeväckande. Tankeväckande, som man brukar säga på LinkedIn. Men vi kanske kan spara, vi kanske kan återkomma till detta med Patrik och höra om han är starkt för LinkedIn eller kan liksom gå någon slags brinnande försvarstal. Det känns som att det kanske inte är det som kommer hända, men man kan ju alltid hoppas.
Jag kan ju berätta om min graf som jag har. Jag har en graf med två linjer. Det ena är besparingar och den tickar uppåt men ganska långsamt. Och det andra är bolån och den tickar neråt också ganska långsamt. Men någonstans möts de här två linjerna. Vilket innebär att jag har tillräckligt med besparingar för att betala av mitt bolån på dagen. Och när de linjerna möts någon gång i 2040 någon gång. Då kommer jag unleash my true form på LinkedIn. För då har jag ingenting att förlora längre. Så det har ni att se fram emot.
Ja, vi sätter klockan och väntar i 15 år. Eller ja, kanske bara, jo 15 år. Mm, precis. Kul. Ja, nästa sak på listan var ju frågan om varför man sitter vid en dator så mycket.
Jag har den perfekta inledningen. För samtidigt som vi hade magsjuka så dök det upp tre trädfällare som skulle ta ner tallar som blockerar solcellerna. Och det var tre gubbar, tre man, de var inte riktigt gubbar, med motorsågar och varsin pickup. Och en av dem hade med sig ett släp som han hade en sån här skogsmaskin, en sexhjuling tvådelad som han fraktade ris och stockar med på tomten. De höll på från 7 på morgonen och de var klara runt 4 någonting. De tog ingen lunch utan de bara tog en powerbar och körde på. De var uppe och klättrade i träd, det blåste som fanns och de svajade uppe liksom i de tallarna som var lite knepiga. Och tillsammans, de tre med alla maskiner, allting, debiterade... Inte riktigt lika mycket, men samma storleksordning av vad jag tar för att sitta i en PI-planning i en dag. Jag vet inte vad jag tycker om det.
Åt vilket håll? Är du värd mer än dem i det du säger?
Jag säger inte att jag är mer värd än om jag säger att det är skevt.
Vilket håll?
Jag tycker att de har ju producerat sjukt mycket mer värde än när jag sitter med avstängd kamera och mutad mic och väntar på att sätta på den och säga inget att tillägga under 8 timmar.
Wow, det låter verkligen glädjebringande. Ja, nej, det är liksom 27, om jag säger det, 27 timmars 27 människotimmars arbete plus då maskiner och liksom bortfraktning och sådär.
Mm.
Så jag antar att du liksom inte kom under, vet inte, 30 000 efter rot eller någonting, antar jag att det är, eller mer. Alltså vad det kostar liksom, en sån där sak.
12 000 efter rot betalade.
Va? Oj, vad lågt.
Det var jättelågt, jag vet. Det kan vara det att han tar det på tok för lite betalt.
Ja, men det låter ju rot till 50%. Ah, jag ska inte försöka göra huvudmatte här, men
jag tror att innan rot så var det en bit över 20.
Ja.
Sen bortfraktningsavgiften kunde man inte ta rot på och så vidare, men om vi låtsas säga 20 000 då.
Ja, för 27 timmar då. Det är ju typ 800 timmar eller någonting. Så det är ungefär. Det är väldigt väldigt grov räkning av mig, men ja, det är väl ungefär som en average IT-konsult kostar idag på, alltså den här liksom, vad heter det, resurskonsult.
Mm.
Kanske lite lägre då, men ja, det jag tänkte på mest, jag vill bara säga att jag förstår att Bartek inte tycker att han är mer värd de här människorna. Jag insåg att jag ställde en ironisk fråga som inte riktigt, som du inte förnekade. Jag är lite nervös att de ska tänka att du tycker det. Nej, men det jag tänkte på mest när jag hörde det här var det här konceptet med alienation, som ju är, jag vet inte om det är, jag tror att det från början är från Marx, jag är inte säker om det bara är där som det kommer, men grundidén att liksom den som producerar någonting, ett värde på något sätt, att ju längre bort från produkten man är och från liksom från det man producerar man är, ju mer främmande känner man sig för sitt arbete, och det skapar någon slags en känsla av alienering eller meningslöshet. Nu slaktar jag nog Marx här liksom, men för mig är det i alla fall det betyder ungefär, och det jag tänker på ofta att den här liksom distansen till produkten eller reproduktionen, eller ja, jo, produkten är så stor i mycket av det vi gör, även när man sitter liksom på ett ganska litet företag och bygger en produkt som man byggt från början, som jag gör nu, så har man ändå en distans till liksom distans till värdet av det, för att värdet kommer över lång tid, och det liksom är en slutkund som säger, wow, det här var jättebra. Och det är ju typ värdet då, eller att en slutkund tjänar pengar på det och så vidare till slut. Men det är en väldig distans till att frukten av arbetet jämfört med, det stod 3 träd här, nu är de borta, kunden är nöjd. Nu går vi och lägger oss liksom.
Mm.
Fan vad gött, tänker jag när jag hör det. Och det, jag tror att det är därför det är många som saknar, många IT-människor brukar ju ofta säga det här, man skulle bli liksom gräsklippare, eller man skulle bli, vad heter det, markläggare liksom, eller man skulle bli hantverkare, rörmokare, så att det lockar liksom tanken på att bara gå till jobbet, lösa ett problem och se att det är löst, konkret, färdigt liksom och fixat, och att en person slipper ha liksom en läckande kökskran plötsligt. Och jag tror att det finns någonting i det som är svårt att förbise helt och hållet i liksom den här mänskliga tillvaron som arbetare, att man har en distans till det när man producerar digitala system. Inte bara vi, det är många andra yrken som också har en distans till det, men det vi gör är ju verkligen liksom, det är en värdeutväxlare man bygger. Man kan bygga liksom ett system som förädlar en process eller förädlar en bit information och gör det mer värdefullt så. Eller förenklar någons liv möjligen, men det är så litet, det är så lite liksom närheten då till det där man har i det man gör. Och jag tror att det är många som, jag vet, när jag satt på större företag och jobbade, så hade vi en dag när vi satt med i backoffice när de använde verktyget vi byggde, eller en liksom VPF-klient så. Och att se dem arbeta och att se dem klicka runt och så här, det i sig var som så liksom belönande. Och att se, men ni gör den här konstiga manövern varje gång, det kan jag lösa på en kvart liksom, så slipper ni göra det. Ge en knapp istället liksom, för att kopiera mellan två fälten och sådär. Och det är ju liksom i termer av typ hur mycket värde jag tillför företaget, så är det ingenting. Det bryr sig ingen sig om, förutom de som faktiskt klipper och klistrar texterna liksom. Men för mig var en sån sak så sjukt kul att göra. Och få, vad skönt, tack liksom. För där, då är man så nära det man, värdet man ger till någon. Det är, liksom, det, är så mycket, det är så uppenbart att jag har gjort någonting och en annan människa är nöjd över det jag byggt. Liksom, och njuter av det direkt. Eller är glad över det direkt. Så.
Mm. Men jag tänker direkt att... på den här... Förlåt om jag avbröt den. Jag tänker på den här safe-kartan. Och så typ försök hitta kunden. Och så är det typ miljoner olika roller och processer och RTS och... Och så typ är det en pytteliten ikon längst ner i hörnet, det är så här, customer.
Ja.
Nej, men jag kan hundra, jag vet inte om jag har dragit det i den här podden eller i kompilator, men jag har en exakt likadan upplevelse när jag konsultade för jättelänge sedan när jag var anställd konsult på, och så var jag på ett pyttelitet försäkringsbolag. De var typ 8 pers kanske, så jättenischat, men jag byggde rapporter åt dem och liksom glädjen från de liksom tre ekonomitanterna, för det var verkligen ekonomitanter, liksom när man lyckades speeda upp en rapport från 15 minuter till 5 minuter. Det är liksom tacksamheten. Jag jagar den känslan sen dess. Det kanske är så enkelt att man måste, får jag bara säga att jag älskar att du kan citera Marx eller parafrasera och typ på en nivå annan än tycker du inte om att äga grejer eller?
Kul att höra, jag har ändå lagt typ 3 år av mitt liv på att läsa idéhistoria och filosofi, så att något värde ska ju få av det, tänker jag mig. Men jo då, det är förvånansvärt mycket saker som Marx säger och pratar om som är intressanta, utan liksom att man är marxist eller kommunist eller ens socialist, så är liksom reflektionen kring arbetet som jag tycker är intressant. Jag brukar alltid, nu ska vi inte prata om politik för mycket, men jag brukar alltid tänka att jag är så här, jag är mitten extremist i politik väldigt mycket. Jag tycker det är svårt att liksom så tydligt välja en sida, om man ska säga så, men arbetsrätt i Sverige är en sån där sak som jag skulle kunna dö för på något sätt, för att det är en sån grundläggande grej som jag tycker är så jävla bra, att det inte, att arbetaren som nästan per definition är underställd anställaren eller arbetsgivaren har liksom starka rättigheter. Det betyder inte att jag är varken vänster eller höger egentligen, men det är en sån där grej som jag tycker att Marx har sagt väldigt mycket bra saker om. Som sagt, oberoende av ens liksom samtida ståndpunkt politiskt, tycker jag att det är väldigt värd liksom läsning.
Min fru fick ett ryck i somras och beställde typ Kapitalet och om nationernas välstånd och Mein Kampf och
en liten three-way face-off låter det där som.
Vad sa du?
En three-way face-off.
Nej, men hon beställde ett gäng sådana där, liksom. Vad är ordet jag letar efter? Banbrytande böcker, på gott och ont. Så vi har Kapitalet hemma. Så fort jag lär mig att läsa böcker igen så borde jag faktiskt sätta mig och läsa den. Är det där? Vad sa du?
Jag tror absolut inte jag har läst hela Kapitalet.
En
grej som när jag läser i det historia är ju väldigt mycket att man spenderar typ 2 terminer med att bara läsa korta översiktsverk för att få en koll, lite grundkoll på allting.
Mm.
Och för att ingen liksom 20-åring orkar läsa originaltexter liksom från ryska och franska filosofer, för de är så jävla jobbiga att läsa, för det är så mycket text och så mycket ord och så mycket babbel. Liksom. Men när man väl orkar så kan det vara givande på ett annat sätt såklart, eller på högre nivå. Så. Men det finns, alltså det är ju även Wealth of Nations, det är väl Adam Smith som inte helt ute och cyklar. Det är också väldigt intressant, om så bara för att få en förståelse för liksom den ståndpunktens grund, alltså så här, axiomatiska liksom antaganden om världens gång. Så det är givande också läsning, tycker jag. Men ja, jag ska inte babbla för mycket om det här, för att jag känner mig också som att jag har tappat det mesta av kunskaperna och har kvar de här summariska viktigast på takesen, bara som man kan ta upp på en fest någon gång. Inte så mycket mer än det. Liksom.
Man får titta på YouTube-videos av någon jätteenergisk 25-åring som förklarar.
Ja. Med illustrationer och lite roliga ljudeffekter helst.
Och ja. Musik med klapp och ukulele.
Ja, ukulele. Ja, har vi något mer ändå att gå igenom? Nästa punkt på dagordningen. Jag klickar runt lite, men jag ser inte något jag klickar på här.
Jag lånar jättemycket material från kompilator nu, känner jag. Men apropå att göra människor glada, vän till podden, Erik Gish Hedberg. Hoppas jag sa rätt nu.
Det stämmer, tror jag också.
Erik Hedberg, precis. Han har sin hantlangare.se där han på dagtid är IT-konsult och också på dagtid, antar jag, är fönsterputsare. Och jag har inte hört honom säga det rakt ut, men jag tror att han tycker det är jävligt tillfredsställande att putsa fönster. Just på grund av det här som du sa, att innan smutsigt fönster, sur kund, efter rent fönster, glad kund. Det är liksom, det är något djupt mänskligt i det.
Ja. Man skulle bli en sån här, som man sett på YouTube, sån här power washing professional. Som städar folks driveways etc. i USA. Och det finns någon slags sån här, ja, det är någon nästan sjuklig evolutionär drift. Att det är så här, ta bort det smutsiga och gör det rent. Åh, vad härligt det är liksom.
Mm.
Men det är verkligen, finns något väldigt, väldigt härligt i det där. Att fixa problem liksom, och städa undan och lösa saker och sortera och så där. Det är kanske inte alla som älskar det så mycket som vissa av oss. Men ja, det låter ju precis som det, att liksom få både liksom också då att säga, ja, kan man göra det här, det kostar det här, och sen gör man det här, så får man betalt och så är alla nöjda efteråt. Och så var det inte ett samtal nästa dag om att du, det är något fel här, det är en meny här, jag kan inte gå och klicka på liksom, man slipper den här. Så skönt för det mesta i alla fall, tänker jag med, även om såklart att även hantverkare kan göra fel, så måste korrigeras efteråt, så tänker jag att det generellt inte är så mycket sånt där som är inom IT liksom.
För att göra en throwback till avsnittets början, nu ljuger jag och säger att jag tänker på det dagligdags, men ibland kommer jag på det, och då tänker jag på det, att det var någon snubbe som postade på LinkedIn att nu är jag så jävla trött på IT-branschen, så nu börjar jag köra grävmaskin istället, hej då. Och jag råkade reloada sidan och så försvann inlägget, så jag hittade aldrig honom igen. Jag ville höra mer om att köra grävmaskin istället för att sitta i en kontorsstol.
Verkligen. Jag tror också att det där är någonting som det här konceptet umarell, alltså medelålders män som kollar på när andra människor gräver och sådär och bygger.
Mm.
Man kan ju själv känna igen sig det. Jag hade ju nyligen grävare på min tomt för att vi hade vattenledning som sprack under gräsmattan. Och då kom grävarna nästa dag och började gräva och fixa. Och man vill ju stå och kolla på liksom hela tiden. Jag gör ju inte någon slags respekt för att de ska få arbeta. Man kommer där liksom och jaha, här var det ett djupt hål. Ja, var det bra? Och liksom sådär. Och de bara, ja, jo, men det är lugnt, det går bra. Men jag tror att det också är att man får ta del av det där lite i periferin. Att se att det är ett problem och de har gjort ett hål här. Ja, det var smart. Ja, nu fixar de det. Ja, det har lagat sådär, okej. Okay. Man får liksom en liten fix i alla fall av det här liksom.
Second hand.
Ja, dopamin. Näraliggande arbetet liksom, som ja, problemlösningen som kan vara så lockande att få uppleva själv liksom. Så det var kul att se dem. De grävde också av en elledning såklart, som en bonus. Det kom ju också en så här lite morgontrött fixarkille från Vattenfall som hade varit i många tomter vid klockan 8 på morgonen tidigare, samma scenario kan man säga. Det var fint att se det där. Och så kom kommungubbarna också samtidigt och snackade med grävaren. Och liksom. Så kom jag hem och känner mig liksom främmande. Jag är ju varken särskilt händig eller liksom, har inte de här yrkena och inte heller de här liksom grundkunskaperna som vissa människor har som jobbat med det här livet. Så jag känner mig lite som en datornörd som kommer hem med min röda ryggsäck. Liksom och, ja. Men ändå kul att få ta del av och få se lite den här processen kring ett sprucket rör som hittas, som pejlas och som börjar grävas. Liksom. Så ja, jag kan verkligen... Det är en saknad efter det här fysiska, eller i alla fall, vet inte, taktila, tror jag. mycket.
Ja, och någonting som är klart.
Ja.
Det är väl det som jag känner är största nackdelen med vårt yrke, är att det är ingenting som blir klart någonsin på riktigt.
Nej, jag tänkte på det nyligen också, för jag är ju inne lite i en process eller i en period jag håller på att lära känna SQLite eller SQLite, den här inbäddade databasen som bara är en fil på disk. Och när jag läste om det så hittade jag något som kallas för BoltDB inom Go, som är en Go-baserad key value store typ, med liknande, alltså embedded karaktäristik då, men inte SQL. Och han som skrivit det blev typ klar och gick vidare till annat. Och han är numera en SQLite-kille, eller SQLite-evangelist. Men projektet för BoltDB på GitHub är liksom archive. Då står det här, this is done. Det är liksom, det är klart, det funkar, testerna ser bra ut, vi är klara med det här. Liksom.
Mm.
Och så inga commits på några år, liksom, eller vad det är. Och när man ser sånt, blir man alltid, alltså, om man blir sugen på tekniken så är alltså, okej, det är liksom nedlagt, det är abandoned. Det är inte färdigt, utan det är liksom, det är bara övergivet det här.
Mm.
För att man vet, eller tycker sig veta, att mjukvara inte blir färdig, utan det måste byggas på konstant för att vara liksom värdig att användas på något sätt. Och det är ju lite tråkigt. Man förstår ju att mycket, och det stämmer, om vi säger som curl som funnits liksom i hur länge är det, 30 år.
Mm.
Och som byggs på konstant för att det bygger på nätverk och protokoll som ändras och utvecklas. Så där måste de hänga med. Liksom. Men man tycker att det borde finnas mer mjukvara som är färdig. Men det finns ju typ aldrig det. Det är väldigt sällan man ser sånt.
Nej, det närmsta jag kan tänka mig under min karriär var när jag jobbade på webbyrå. För då var det väldigt tydligt att liksom, nu bygger vi den här webben åt kunden. Vi levererar den och så är det klart från vår sida. Ibland så kan de komma tillbaka och ha lite småfixar. Men sen så är de ganska nöjda med den tills nästa CMO kommer och ska sätta sin prägel på, vilket innebär att kasta ut allt den förra CMO gjorde.
Känner man igen? Men det är ju sant. Alltså jag tänker att den typen av liksom webbyrå och byråjobb ändå är ofta projektbaserat. Det kan ju vara med flytande timmar och sådär, men att det ändå finns liksom ett avslut eller ett plan. Liksom, och att det klart kan då släppa över till projekt 2.0 eller om du kallar det liksom, eller så här uppföljningsprojektet och så, men att det finns en ambition att avsluta det. Men jag funderar på hur många av de där som avslutas PGA då, kontraktsskäl och pengarskäl, men som egentligen liksom ingen är helt nöjd med, eller att ja, det får vara så här. Liksom.
Mm.
Men jag vet inte hur det ser ut idag längre. Jag tänker mig om man levererar standardlösningar ovanpå CMS-verktyg och sånt, så kanske det inte behöver vara så liksom miserabelt. Men ja, jag önskar liksom att det fanns lite mer färdig teknik. Jag vet inte ens om det är möjligt. Jag vet inte om det finns ju en aspekt i det som är liksom att saker utvecklas konstant. Nya säkerhetshål upptäcks och så vidare, liksom nya protokoll och sådär som sagt. Men det finns nog också en liksom maskin som driver på det här. Lite som att det finns en sån här growth machine i alla stora företag, liksom man måste växa hela tiden. Tänker jag mig att det också spelar över i liksom IT-projekt som måste byggas på och byggas ut och liksom revideras om och om igen. Även liksom, jag menar, så här VS Code och sånt där som man tycker borde vara liksom mer eller mindre färdigt. Men det blir aldrig färdigt. Saker byggs om och förnyas hela tiden. Det är inte dåligt i sig, men det är lite tröstlöst tycker jag ibland.
Det här buddhismen kommer in och talar om att vi ska lära oss att acceptera förändring.
Nej. Jo, det är nog så.
Men jag håller med. Jag har en tangent om skruvdragare, men den är
nu får du dra den. När du säger så måste du ju.
Jag vet inte ens vad jag är på väg med. Jag bara har den i huvudet. Men skruvdragare har ju sett ut på samma sätt i 30 år. Och det är ju, nej. Jag har ingenstans att ta vägen med den analogin. Jag vet inte riktigt vad jag ville ha med den. Men jag förstår vad att du efterfrågar. Fan vad svårt det var att formulera det här. Du efterfrågar någon mjukvara som går från att vara från att vara ett brand till att vara, jag tänker på typ Kleenex, att från början så var det liksom en typ av näsduk, men till slut så kom det att betyda näsduk, och liksom motsvarande att det finns massa olika databaser, men att det till slut skulle konvergera liksom till databasen som täcker alla behov och liksom är fullkomlig.
Ja.
Nej, okej.
Okay. Eller nej, jag tror snarare det är att, om vi säger databasen som exempel, att en databasprodukt kan vara nöjd i vad den är. Vi säger som BoltDB då som exempel, som byggdes av en person som är duktig på att bygga databaser, och den fungerar, den används av stora företag i produktion, och han är färdig. Han behöver inte bygga till ett multiplayer mode, eller för att ha en spelparallell, han behöver inte bygga till saker. Han säger, okej, det här var så bra som det blev, den här funkar för det som används, för den är testad och mer eller mindre korrekt. Nu är jag klar med det här. Och att det liksom är skönt att veta på något sätt. Att saker inte behöver ändras, att det inte behöver komma liksom, att man inte måste hålla sig ajour med nya features och nya configs och sådär. Men samtidigt, det är ju en omöjlighet såklart för många typer av produkter att leva så, eller att liksom landa i det där. Men ju mindre en mjukvara är och ju färre use cases den täcker, ju större chans tänker jag det att man kan hamna där, mer eller mindre, att man kan känna att man liksom har uppfyllt kraven och uppfyllt målen och att man kan vara nöjd.
Just det, som typ typ LS.
Den, ja, är, men precis.
Den är klar.
Ja. Jag tänker mig att det inte finns jättemycket sånt liksom bugfixare eller sen såklart, då kan jag tänka mig att det kommer liksom en ny arkitektur och det uppstår en bugg i LS för att Endian-ordningen är flippad i ARM 128, ja, bla bla bla, någon gång. Men liksom ändå att man i grunden kan känna att man inte måste liksom hålla LS up to date med senaste LSP protokollet och senaste, ja, jag vet inte vad det är längre, komprimeringen eller HTTP-version. Alltså det är så mycket liksom hela tiden i världen, i IT-världen som rör på sig konstant. Och där kan jag känna en längtan efter, eller liksom, ja, jo, men en längtan hos mig själv att bara så gott det går fokusera på sånt som inte rör sig så mycket. Det är ju svårt, men ja, jag känner ändå någon slags ja, en trötthet relaterad till den här eviga liksom rörelsen. Och nej, vi ska inte gå in på JavaScript nu, jag lovar. Det behöver inte sägas.
Boring Technology Club.
Ja, precis.
Men den funkar inte längre, för nu har Redis diskvalificerat sig från en Boring Technology. Fast de kanske använde, jag minns inte om de använde Redis som en Boring Technology eller om det var Memcached som var en Boring.
Jag vet inte heller. Men sånt kan ju också hända. Alltså att produkter eller mjukvaror eller plattformar upphör att fungera eller upphör att ha rätt licens eller fortsätter vara bra, men all kringliggande teknik har gått vidare, så att därför ses de som, ja, arkaiska eller för jobbiga att arbeta med och så där. Det kan också hända. Det är inte som att vi sitter så mycket med flatfiler längre liksom och jobbar, fast det är en ganska enkel sak och som är på något sätt färdig, spessad och klar och funkar jättebra liksom. Så att, ja, jag vet inte vad, jag vet inte ens vad som är realistiskt mål, vad jag far efter, men en av alla grejer som gnager tycker jag kring att arbeta inom IT är den ständiga rörelsen liksom. Och också att det finns en ganska låg värdering av mer tidlösa kunskaper och tekniker, och en ganska hög värdering på ytan sett i alla fall av det nya liksom och det rörliga.
En tangent till det är att de som började introducera byggtermer inom mjukvaruutveckling, de har aldrig någonsin byggt något i sitt liv. Det är så många saker som är termer som man har lånat, som arkitekt och byggserver och fan, det kommer jag inte på några bara för det. Pinsamt. Men det är någon generell mentalitet att nu man bygger mjukvara på samma sätt som man bygger ett hus, men det är 90% av jobbet med att bygga ett hus är att rita det på papper. Det är så här 100% vattenfall. Det är ju att ignorera fördelen man har med mjukvaruutveckling, och det är att det är jättelätt att liksom modifiera, gör det fel när du bygger någonting. Jättejobbigt att gå tillbaka och ändra. En mycket bättre analogi är odling, för det är cykliskt och du vet aldrig riktigt vad du kommer få. Du vet att du kommer få typ potatis typ här borta, men du vet inte exakt när den kommer och du vet inte exakt hur mycket potatis. Och ibland får du svamp i potatisen. Och så jag tycker att men det är nog för att det har varit så mansdominerat, så att liksom man har snöat in på det här med byggande, för odla är inte manligt. Så, nu har jag räntat.
Ja, jag tycker inte heller om... jag tycker generellt inte om analogier så mycket. Speciellt inom mjukvara. För att det är väldigt lätt att använda analogier och sen fastna i den och passa in allting efter analogin. Och inte se det som bryter mot analogin, för att analogin är så snygg. Liksom.
Mm.
Det är lite det här, liksom, allt är ett objekt. Tänk så här, det är en penna och man kan ha handlingar på pennan. Och allting är en funktion, för allting är bara information som flyttas igenom. Alltså alla de här analogierna går ju att liksom stöpa om till att passa mjukvara. Eller allting är bara att bygga hus, eller vad det är. Sen går det inte att prata om saker om man inte får använda förenklingar och liknelser, såklart. Det går inte att vara exakt, absolut exakt i varje sekund heller när man pratar om någonting, för det går inte att kommunicera. Liksom. Men, men de här övergripande jämförelserna har jag svårt för. Och speciellt när det är av typen typ man jämför med ett yrke som man själv inte kan.
Mm.
Och det är så ofta så extremt uppenbart att det är så. För medan jag säger, om man bygger hus, det är bara så här, man ritar en ritning och sen bygger man det liksom, och sen är det klart. Om någon som bygger hus skulle höra mig säga det, skulle de bara så här, gå och lägga dig. Liksom. Du har ingen aning om vad jag snackar om. För att det är klart att det inte funkar så i praktiken. Det är så mycket detaljer och saker som ändras. Och tekniker som kanske inte liksom ändras varje vecka, men som ändå diskuteras. Och tätningsskiktsregler som skrivs om på lagnivå. Och så här, liksom. Så det är ju inte liksom en statisk bransch heller. Men det är lätt att se på den som det är utifrån IT-hållet. Liksom. Eller på de här broarna som byggdes för 1000 år sedan eller 2000 år sedan och som fortfarande står, och att det liksom är, det är så vi ska bygga mjukvara, som romarna byggde broar liksom. Bara, nej, det låter inte alls som en bra idé. Så de här liknelserna vill jag med, de är ofta lite slöa liksom, och haltande. Man är lätt att fastna i det, man hittar mönster för att passa in dem liksom, i liknelsen. Så att jag tycker också man ska vara försiktig med det där. Jag har ju väldigt svårt för arkitektbegreppet, eller inte svårt för begreppet, men liksom det man lägger i rollen. Jag tycker att det är en konstig roll som inte borde finnas generellt. Men det är kanske ett annat avsnitt eventuellt.
Det är bokstavligen ett annat avsnitt som vi ska spela in nästa vecka.
Sant. Det är spännande.
Så spara krutet.
Ja, det är så svårt. Jag har redan börjat pyra i kruthögen här.
Man vill inte blöta ner den heller. Så.
Nej, det är sant. Det brukar inte vara så svårt att tända på krutet igen. I alla fall inte när det gäller såna här frågor.
Jag har bestämt mig för att inte skaffa en Mac.
Ja, just det. Berätta.
Jag tror att MacBooken är min medelålderskris sportbil. Jag vet inte riktigt vad jag skulle ha den till. Jag försöker döva någon slags planlöshet i karriären med att köpa prylar.
A tale as old as time.
Ja.
Onekligen.
Och jag hittar på problem som MacBooken skulle lösa åt mig. Men jag har inte de problemen egentligen. Jag vill bara få liksom dopaminkicken och köpa någonting dyrt. Jag ska bara säga att jag behöver faktiskt en ny dator, så jag, nu har jag bestämt mig för en ThinkPad X13 AMD G4, alltså generation 4.
Ja, det är många ord.
Mm. Ja, det rullar inte riktigt lika bra som MacBook.
Jag menar en MacBook Pro Ultra M3 16 inch, eller vad det nu är man ska säga. Jag vet inte längre. Jag kan liksom ge min ytterst tråkiga och korta summering av varför jag har en Mac.
Mm.
Jag är ju verkligen en PC-människa sedan barnsben. Eller vi hade Mac när jag var liten. Jag spelade Prince of Persia och Civ 1 på Mac. Och även Doom 1 tror jag. Men hela liksom mitt... jag vet inte, vi fick PC runt Command & Conquer 1. Så det var kanske, jag vet inte, 98 eller någonting. 97, jag vet inte, där omkring. Med modem, internet och sådär. Men... Och sen dess har jag alltid haft PC. Jag har PC-gamat, jag har varit liksom Windows-baserad programmerare i ungefär, jag vet inte, 9 år av min karriär eller någonting med .NET. Så det har alltid varit liksom hemma för mig så. Sen när jag bytte till mitt nuvarande jobb så vill jag ha en laptop. Jag har generellt varit sån här, jag vill inte ha en laptop. Jag vill liksom ha en burk, även på jobbet vill jag ha en burk under skrivbordet. Jag vill inte ta med mig datorn. För det finns ingen vinst med att de här datorna överallt. Det är bara för att de ska kunna kräva arbete av en med en mobildator, tänker jag. Liksom. Så att jag har alltid försökt få en burk under skrivbordet. Sällan fått det, men det har liksom alltid varit min grej. Och även hemma har jag alltid haft en stor gaming-låda. Liksom. Sen då fick jag barn, jag sålde min gaming-dator för länge sedan. Och skulle börja på det här jobbet som jag har nu. Och då kände jag att okej, men jag har en dator. Det enda jag bryr mig om med laptops är att batteritiden inte är värdelös. Skärmen är helt okej. Och tangentbordet är skönt att skriva på.
Mm.
Och typ prestandan får också vara okej. Liksom, men det är inte riktigt det viktiga för mig. Och då gick jag och sa att alltså, de här Mac-arna är ju ganska bra på det där. Och de är snygga och lätta. Och liksom, det är en ganska robust så här, kombination hårdvara-mjukvara som funkar bra liksom, generellt. Så där. Och jag saknat att ha en bra terminal på Windows. Man kan använda WSL, men det har alltid varit lite konstigt. Så här, lite janky i alla fall. Då tyckte jag att det var innan WSL 2 kom, tror jag. Så kände jag, fan, det är liksom... Man får en okej terminalupplevelse. Man får liksom ett riktigt skal. Jag hade inget behov av Windows-programmering längre. Jag hade inget Visual Studio-behov så direkt. Så att... Testade väl.
Får jag bara flika in. Terminal. Jag ville vara en kille som hänger i terminalen. Det är liksom, det hängde ihop med.
Jag förstår precis. Helst med pastelltema och jag vet inte. Keps med fjärm, vad heter det? Keps med helikopter på. Jag vet inte. Far efter. Men ja, jag förstår vad du menar.
Mm.
Jo, men det är ju en aspekt av det. Jag är ändå, vet inte, jag har alltid haft lite så här terminalbeteende. Jag har aldrig varit någon riktigt inbiten terminalmänniska, men jag har alltid haft det liksom. Så här. Sen, i och med att det blivit mer, på mitt förra jobb också, även på Windows blev det mycket mer Docker och sådär, så det började bli mer och mer terminalfippel och så. Men jag köpte Macen via jobbet då och var nöjd med den. Och det är liksom det. Sen har jag bytt den då, det var en Intel som hade lite problem med värme och sådär, men ut i den. Ja, det är en M2 nu jag har, den funkar bra. Liksom. Mm. Och det har jag inte tänkt på den så mycket sen dess. Det är lite irriterande tangentbordskombinationer om man inte är van vid det. Och Finder, alltså motsvarande utforskaren, är skitdålig tycker jag. Men annars är det liksom bara en dator. Ska man spela spel är det inte så bra. Men om man använder typ Teams, Slack, en webbläsare, Spotify, VS Code eller någon JetBrains tjafs, det är liksom ingen skillnad nästan i miljön då.
Nej.
Så att det funkar bra. De är liksom inte, de är ju väldigt, de här nya MX-datorerna är ju väldigt bra på batteritid och prestanda och ja.
Mm.
Så att det är väl, jag känner liksom ingen tillhörighet alls till Mac, men de funkar bra än så länge. Så jag liksom är väl nöjd typ. Och en bonus är att det är så svårt att gamea på dem. Och det är bra för mig, för annars skulle jag gamea på dem för mycket. Så det är liksom, ibland kommer jag att spela, det här spelet måste jag spela. Nej, det finns bara PC, vad skönt. Slipper jag ens tänka på det. Jag kan bara släppa det liksom. Jätteskönt tycker jag. Det är som när man spoilar en film på Wikipedia.
Ja, men det var faktiskt en anti-feature, för jag vill börja spela lite mer. För jag är så jävla dålig på det. Och då tänkte jag att gör man det svårt för sig. För...
Verkligen.
Speciellt nu när alltså, alla gamla spel som man spelade. Oj.
Ja, det är tutan.
Jag har ju köpt Command & Conquer, jag har köpt Jag känner att jag vill spela Command & Conquer 1 har jag plöjt igenom. Den finns en ganska modern om en remake Hi-Rez. Den var jätterolig att spela igenom. Men även typ Commandos och Little Big Adventure och...
LBA. Shit. Ja. Det var det spelade jag älskade som barn. Det var nog min första såna här riktiga kärlek i ett spel, alltså de två spelarna, ettan och tvåan. Tyckte så extremt mycket om dem.
Ja, jag är lite rädd för att spela det för att ja, det kanske inte har hållit upp, men
det är ju ett så här 3D-spel från eran där 3D-spel var fula liksom. Ja. Så att
eller det är inte ens 3D, så här, liksom, gubben är 3D och resten är förrenderat isometriskt.
Ja. Jag har fortfarande kvar Do you know where to find the school of magic, säger han när man är, jag vill se någon öken i tvåan tror jag det.
Mm.
Och jag frågade varenda person hittade, ingen visste. Jag var borta liksom, fast i spelet. Jag frågade det till varenda person i typ 2 dagar när jag spelade liksom. Så det är präntat i mitt huvud fortfarande. Men när jag då hittade The School of Magic, vilken upplevelse, vilken belöning liksom, på tal om spelen som var svåra förr i tiden. Förlåt, jag avbröt dig helt. Men jag
jag hade inget övergripande mål med det. Jag ser att vi närmar oss en timme och jag måste vidare.
Verkligen. Jag ska äta min morot, min andra lunch som är en morot och sen jobba vidare.
Smaklig morot önskar vi.
Men hoppas att vårt avsnitt har smakat i er öron någorlunda och att det inte varit för mycket klagomål och galla. Så hörs vi om en vecka kanske ungefär med potentiellt en annan person i podden.
Dun, dun, dun.